Natt i oktober. Tystnad över Öresunds mörka och stilla vatten. Molnen går högt, månen skymtar. På andra sidan, bara mörker, tystnad. Men där ligger Danmark, ockuperat. Ska någon komma i natt? Ska någon mörk båtskugga visa sig? Ska någon nå friheten i natt? Det här är Sture Näslund. I oktobernatten 1993 står jag vid Öresunds svenska strand, försöker föreställa mig händelserna för 50 år sedan som för eftervärlden framstår som ett ljus i ett kompakt mörker. De dramatiska veckorna, nätterna, hösten 1943. Då mer än 6000 danska judar flydde här till Sverige. I natt glittrar ljusen längs sundets stränder. Då låg kusterna mörklagda. Hotfulla fartygsskuggor skymtade där ute, där jag nu kan se flygbåtar och färjor kasta sina ljus över vattnet. Denna dramatiska händelse är bakgrunden till dagens intervju i Grannland med världsartisten Viktor Borge, dansk jude från Köpenhamn. Som en av de få anade han vad som skulle ske. Och när nazisterna slog till oktober 43 var han redan i säkerhet i USA. Men i augusti 1943 förändrades allt. Samarbetspolitiken bröt samman. Landet stod utan. Mot den lilla judiska befolkningen, de var omkring 7000 människor, det hotet ökade. Ett brev från Werner Best, tyska rikets befullmäktigade i Köpenhamn. Ett brev från honom till Berlin där han talar om problemet med judar och frimurare blev inledningen till aktionen. Även om Best senare har sagt att brevet egentligen var ett försök att förhala ett ingripande. Natten mellan den 1 och 2 oktober bröts telefonförbindelserna i Köpenhamn. Tysk polis genomförde en razzia. Men bytet blev magert. Endast 202 judar, mest gamla och sjuka, greps i sina hem. Alla andra var som uppslukade. Vad hade hänt? Jo, judarna var varnade och en avgörande roll i varningen spelade den tyske marinattachén i Köpenhamn, Georg Ferdinand Duckwitz. Han arbetade nära Werner Best, hade blivit allt mer antinazistisk och när han insåg vad som skulle ske reste han först till Stockholm för att den vägen försöka stoppa aktionen. Sen lät han en varning komma fram till den judiska församlingen i Köpenhamn via två danska socialdemokratiska politiker. Judarna hade alltså lämnat sina hem. Andra danskar öppnade dörrarna för dem, gömde dem. Men vart skulle de ta vägen? Vägen till räddningen gick över Öresund till Sverige. En enastående aktion satte igång utan egentlig organisation och natt efter natt kunde judarna ta sig över sundet, för det mesta i fiskebåtar. Riskerna var stora. Ett par hundra greps också av tyskarna under flykten. Några omkom i sundet. Men trots allt, vad som skedde dessa oktobernätter har för eftervärlden blivit miraklet i Danmark, ett ljus i mörkret. Mellan 400 och 500 judar infångades. De sändes till koncentrationslägret Theresienstadt. Där dog 52 av dem. Viktor Borge, som fram till flykten till USA hette Börge Rosenbaum, är idag 84 år gammal. Han växte upp i Köpenhamn där hans far var violinist i det Kongliges kapell. Borge slog igenom på 30-talet, först som konsertpianist, sedan som pianistkomiker, det som har gjort honom världsberömd. Under 30-talet studerade han också musik i Wien och i Berlin. Borge, som fortfarande är mycket aktiv, har i höst fått en gammal dröm uppfylld att på det kongliga i Köpenhamn dirigera Mozarts opera Trollflöjten. Och det är i Köpenhamn som jag möter honom för att höra hans berättelse om åren av förföljelse. Du var ju en mycket framgångsrik artist här, speciellt i Danmark, redan under 1930-talet. Kunde man då märka någon öppen antisemitism här i landet?
Absolut. Det var ju därför jag var i Sverige där invasionen kom.
Ja. Hos Karl Gerhard?
Hos Karl Gerhard. Jag skrev om jag ville gärna genta ett besök i Stockholm, för jag ville vänta och se vad det skete. Jag var ju kommit hem från Tyskland, där jag hade studerat musik, ja. I Berlin, först i Wien och då i Berlin. Och där märkte jag allerede tendensen. Och jag plejer att säga att Churchill och jag var de eneste två där visste vad det kom. Resten sa att det kan inte ske här. Det kan inte. Jag kan inte bli syg. Det sker inte här i detta land. Men det skete alltså i detta land.
Men säg mig, vad var det som fick dig att resa till USA redan då sommaren, augusti månad 1940? Tyskarna hade i och för sig ockuperat Danmark, men var du utsatt för ett personligt hot som gjorde att du redan då gav dig iväg?
Ja, jag var i Sverige på det tidspunkt.
Ja.
Och det är en väldigt lång historia som tar timmar att förklara enkelhederna. Men jag tog till Amerika för jag visste ju inte hur länge Sverige kunde hålla neutraliteten. Det var ingen annan land där var neutralt. Jag tror Schweiz var också neutral. Men nu var jag ju inte i Schweiz, där var jag var i Sverige. Och på det tidspunkt där faldt ju världen samman. Frankrike, Norge, Danmark, Polen, Tjeckoslovakiet. Och det faldt ju efterhanden som blade från trä i efteråret. Ikke? Och det var ju ingen, der kunde garantera och visste att Sverige ville vedblive att vara neutral. Så det var det eneste sted, der var möjlighet för att existera i säkerhet, i varje fall för någon tid, var ju Amerika.
Men var man, hade man här då sommaren 1940 ändå en känsla, en födelse av den katastrof, ja, som väntade den judiska befolkningen i Europa?
Ja, men man kunde inte tänka, och man kan stadigvæk inte förstå att det tog sådana dimensioner.
Nej.
Att folk blev behandlade som kreaturer. Mm. Alltså den behandling som folk fick, det var ju fullständigt omänskligt. Mm. Att man har anti-et och anti-dat, alltså man har, någon kan inte lide sorte, någon kan inte lide gula, och någon kan inte lide gulrødder, och någon kan inte lide fisk. Det har man ju lov till. Mm. Det kan ju inte förbjudas. Det skulle förbjudas, men det kan inte förbjudas. Men att man går till sådana yderligheter som det skete, det var omänskligt. Det var, man kan, selv när man vet vad det skete, kan man inte förstå att det kunde ske.
Jag kunde absolut märka en antisemitism i Danmark. Det var ju därför som jag sökte mig till Karl Gerhard i Stockholm, säger Viktor Borge. Men världen föll samman. Ingen kunde veta hur länge Sverige kunde stå emot. Därför sökte jag mig vidare till Amerika, den enda säkra platsen. 1940 kunde man bara ana den katastrof som skulle drabba judarna. Idag, när man vet vad som hände, kan man ändå inte förstå vad som hände.
För mitt vidkommande var jag i Köpenhamn rätt förfullt av några nazistiska sympatisörer.
Ja.
Och i ett par år följde jag det på scenen. Det var sådan tillråb och chikanerier.
Jaha.
Og mellem ett par enkelte skuespillere också på scenen, jag märkte en viss
bland kolleger.
Ja, några få.
Ja.
Meget få.
Mm-hmm.
Men der var, det var, og så var der til den anden yderlighed. Nogen, som forsøgte at dække over noget af de vanskeligheder, de mærkede.
Skydda helt enkelt, ja.
I København förföljdes jag av danska nazister. Men även på scenen, till och med bland kollegor, kunde jag märka antisemitism. Även om en del också försökte skydda mig. En dag blev jag nedslagen på gatan och efter den händelsen gick jag aldrig ut ensam. Jag visste att om en tysk invasion kom, då skulle jag vara prisgiven. Men när jag kom till Kaljärad, då kom jag till en demokrat. Och jag, liksom så många andra, har mycket att vara tacksam för mot Sverige.
Jag blev avfärdad inte på gaden. Och heldigvis var jag rätt stark och hård. Och jag försvann. Det var två där.
Var det här i Köpenhamn?
Ja, det var här i Köpenhamn.
Jaha.
Och så från det där, den där gick jag inte ut alene. Särskilt om aftonen. Där var jag alltid, hade jag alltid en vän eller någon med mig. Mm. Som... kunne hjælpe i et tilfælde. Og så var jo i den nazistiske amatørpressen derhjemme, den nazistiske presse, der var jo et lille nazistisk parti, det er der jo i alle lande, ikke?
Ja.
Der er jo altid lettere at gift i hvert leve. Mm. Og der mærkede jeg, altså i deres publikationer, der var jeg altid angrebet. At nu skulle jeg bare vente og se, hvad der skete. Og jeg vidste jo, altså det øjeblik, at invasionen begyndte, så vidste jeg, at jeg var prisgivet, fordi de danske nazister ville have fået mig med det samme.
Ja, ja.
De havde kigget på mig langt før.
Ja. Hur var det då att komma till Stockholm och Karl Gerhard som ju var en uttalad antinazist och hans revy, jag tror den hette I dessa virriga tider,
ja,
tror jag revyn
ja,
hette.
Ja. Han var ju med, han kämpade ju med starkt emot all isme.
Ja.
Han var ju en demokrat.
Ja. Var det han som bad dig komma till Stockholm eller?
Ja.
Det var det, ja.
Ja, första gången. Ja.
Första gången, ja.
Ja, då bad han mig komma till Stockholm och där hade jag heldigvis en ret stor succes i hans revy der.
Ja.
Jeg var to gange der. Og så, jeg husker ikke nøjagtigt, den tredje gang, det var vist ikke med Karl Gerhard, det var en revy i et andet teater, der hed Stanna i stan.
Ja, just det, Stanna i stan, ja.
Stanna i stan,
Stanna i stan, ja.
Og deroppe havde jeg
det var
altså,
på Royal, ja.
Og der havde jeg altså, hvad man kalder hovedrollen.
Mm.
Ja. Nu var jeg jo ret optaget i Danmark af både film og scene, og jeg havde slet ikke tænkt på at gå til Sverige som gæst, eller i det hele taget gå nogen som helst sted, fordi jeg havde mange kontrakter i Danmark, som jeg måtte bryde naturligvis. Og det har jo reddet mig. Så jeg taknemmelig til Sverige. Og det er der mange, der kan tro.
Ja.
Flera bejublade framträdanden i Stockholm 1940, året då tyskarna ockuperade Danmark och Norge. Först hos Karl Gerhard, sedan på Royal i revyn Kvar i stan. Men osäkerheten och hotet ökade. Borge bestämde sig för att ta sig till USA. Det blev en farofylld resa med båt från Petsamo vid Ishavet. Petsamo som då tillhörde Finland. Borge berättar här om svårigheterna att komma dit.
Og det var en meget, meget vanskelig rejse. Jeg gik til den, jeg opsøgte den amerikanske ambassadør, eller generalkonsul, det husker jeg ikke, hvem det var, og spurgte, om jeg kunne få tilladelse til at rejse til Amerika. Og heldigvis sagde han, at hvis jeg lovede at få amerikanerne til at more sig så meget over mig, som han og hans kone havde moret sig over mig i Stockholm, så ville han gerne sende mig til Amerika. Og så fik jeg altså papir, og så skrev han et brev til kaptajnen på skibet, det amerikanske skib, hvad hed det nu? Jeg har svært ved at huske navne, når jeg er under pressure, altså når jeg bliver presseret. Det er American Legion, det var skibet.
Ja.
Og det tog kun amerikanske borgere, det sidste skib fra Nordeuropa til Amerika. Og det var staten, der havde sendt det skib, og det var kun for amerikanske borgere til at vende tilbage til Amerika. Mm. Men jeg havde altså til brev til kaptajnen, at han skulle lade mig ombord. Og så rejste jeg til Helsinki, og skulle have et fly til Petsamo, men der var intet. Og så talte jeg med en porter, en portør i lufthavnen, og jeg sagde, jeg lægger mig her på en bænk og sover. Hvis der sker et eller andet, når der er et fly, der går til Petsamo, hvilket ville være et mirakel, så væk mig. Og så skal jeg prøve på at ordne rejsen. Og det gjorde han. Han vækkede mig og sagde, det der, de tre herrer der, det er den nye russiske konsul, der bliver indsat i Petsamo. Og de har et fly, og de skal flyve om 10 minutter. Petsamo. Så jeg røg jo over til dem, viste dem mine papirer, og de kunne jo altså læse engelsk og svensk, hvad det nu var. Det var på engelsk naturligvis, ja. Skibet var engelsk. Og så debatterede de et øjeblik og kiggede sådan på mig. Og så styrtede jeg over og købte en sandwich. Men den fik jeg ikke lov til at tage med. Jeg må ikke have pakke. Jeg havde kun en lille håndtaske, altså den fik jeg lov til at tage med.
Aha.
Så jeg kom til Amerika med det tøj, jeg gik og stod i.
Det var tack vare ett brev från den amerikanska ambassadören i Stockholm som Viktor Borge fick följa med ett amerikanskt fartyg från Petsamo som evakuerade amerikanska medborgare från Nordeuropa. Resan höll dock på att sluta redan i Helsingfors, men av en slump kom han med ett flygplan till Petsamo och kunde börja resan mot räddningen, utan bagage, bara i de kläder han gick och stod i. Det amerikanska fartyget var byggt för 350 passagerare. De var 900 ombord. Resan över Nordatlanten gick genom tyska och brittiska minfält. Resan och händelserna var så uppslitande att det inte fanns tid att tänka på hur man själv kände sig.
Det var inte tid till att tänka på hurdan man kände sig.
Nej.
Det var sån en omvälvning. Inte alene ens personliga upplevelse, men att världen var i gått i stycken. Att landet var faldet. Der var ikke noget Frankrig, halv Frankrig, og Norge eksisterede ikke mere som Norge. Det var blev efterhånden en del af Tyskland, ikke sandt? Og hele omvæltningen, det var så overpowering, altså overvældende. At man slet ikke havde tænkt, man havde ikke tid til at tænke på sig selv. Når man var i den heldige situation, at man var udenfor og havde lejlighed til at overleve disse rædsler, der skete. Dengang vidste man jo heller ikke helt alle rædslerne. Nej. Det kom jo efterhånden, det blev jo hemmeligholdt til begyndelsen. Det sivede det ud lidt efter lidt.
Kan man, nu är ju du mest känd, tror jag, som en humoristisk artist, även om du också har en karriär som pianist och dirigent, till exempel här på Det Kongliga nu, där du dirigerar Mozarts Trollflöjten. Men är det överhuvudtaget möjligt att i sitt artisteri, humoristiska artisteri, utnyttja på något vis i satirens form de här fruktansvärda händelserna som vi har talat om nu? Kan man det?
Ja, det kan man ju alltså. Det har jag bevisat man kan. Det morsamma i världen är ju mänskligt. Det er jo mennesket, der er morsomt. Når man ser på et menneske, hvis man observerer så er det jo fleste mennesker ser jo, hvad man kan kalde, latterlige ud. På den måde, de klæder sig, på den måde, de opfører sig, og på den måde, de går og sidder, og i det hele taget spiser. Det giver lejlighed til en masse fornøjelse, hvis man har observeret og har sans for.
I wish to thank my parents for having made this evening possible for me. And I wish to thank my children for having made it necessary. Please do remember that the smile is the shortest distance between people. The bigger the smile, the shorter the distance. And please, if you drive a car tonight or anything, please drive very, very, very carefully. Because I walk in my sleep.
Humor er jo, vi må sige den på engelsk, humor is the overthrow of expectations, and that creates the fun. Jeg tror, det var Rousseau, der sagde det. Der var jeg ved en, der har sagt det, og nu har jeg også sagt det. Klovnen er ikke morsom, indtil han gør noget, der er morsomt. For man lærer ikke af klovnen, man lærer af klovnen, som jo er os, som kommer galt af sted, som ikke indfrier det, man forventer. Og det er jo det, der sker ustandsligt. Selv i prekære situationer, selv i sørgelige, er der altid et eller andet, der sker. Og jeg husker til min fars begravelse. Min far var 62, da jeg blev født. Mm. Og derfor var det jo mere som en kærlighed, end det var kammeratskab, for vi har jo været ældre. Ja.
Han
dog
1932.
1930
kanskje, ja.
Ja. Han var født i 1848. Mm. 47. 47. Og nogle af hans kolleger fra det kongelige kapel bar kisten ind til kapellet. Ikke det kongelige kapel, naturligvis, men på kirkegården. Og jeg stod med min mor, som var meget, meget fortvivlet. Hun sagde, at hun elskede ham lige så meget den sidste dag, han levede, som hun gjorde den første dag, hun mødte. Så det var ikke nogen spøj.
Nej.
Selvom det var en gammel mand. Han var 85 år, da han døde. Men bærer af kisten, det var kolleger, og en meget høj og tynd mand havde en høj hat på, der var for stor. Og en lille tyk mand havde en, der var for lille. Og jeg kiggede på dem, og så sagde jeg til mor, hvis far kunne se det her, så var han død og grin alligevel. Mm. Og min mor lå.
Jaha.
Og det hjalp hende over. Mm. Det er den bedste medicin i verden at læge.
Det komiske i en vardagssituation.
Ja, Selv i en så alvorlig og en prekær situation. Det gør noget, altså man bevæger et del af sit legeme, som ellers ikke får motion. Det er det latter gør. Og det gør det samme, når man græder. Det aktiverer muskler og en del af ens legeme, som ellers ligger dormant. Og det er det latter. Derfor er latter meget, meget sund. Fordi det er exercise, og man får og det er min historie.
Clownen er rolig først når han gjør et fel, siger Victor Borge. När förväntningarna inte infrias, och det sker ju ofta, till och med vid sorgliga tillfällen. När min far begravdes, då tyckte jag att de som bar kistan såg löjliga ut. Jag sa det till min mor. Hon log mitt i sorgen. Hon som älskade honom lika mycket den sista dag han levde som deras första dag tillsammans. Humorn, skrattet, leendet är den bästa medicinen i världen, och man kan använda, utnyttja humorn även i allra dystraste stunder.
Vi har ju nu talat om händelser som ligger ungefär ett halvt sekel tillbaka i tiden, 1940-tal. Kan man säga att idag så går det på nytt ett rasistiskt spöke genom de europeiska länderna?
Det är väldigt besvärligt att bedöma, för det har aldrig varit annorlunda.
Rasismen har alltid funnits.
Allt har ju alltid varit. Människor har ju inte förändrat sig. Någon. For det første er der jo mange flere mennesker, end der har været før. Ikke sant? Så derfor er alting større, alting er mere. Men had har altid eksisteret. Godhed har altid eksisteret. Decency har altid eksisteret. Kriminalitet har altid eksisteret. Det kan ikke stoppes. Mennesker kan ikke stoppes. Selv Hitler kunne ikke stoppe mennesket.
Nej. Men finns det en risk at det som den katastrof som judendomen den gången drabbades av, att en sån katastrof kan drabba ett annat folkslag i vår tid?
Se på Bosnien.
Ja. Är det en parallell?
Jugoslavien. Det är lite slemt.
Ja.
Oskyldiga människor mister livet. Börn dör. De blir inte revet väck från deras föräldrar för de dör. De dör i deras föräldrars arme. De jødiske ofre, der blev de først pint, med børnene blev taget fra forældrene. Og så blev de slagtet.
Finns det en ondska som på något sätt är inbyggd i oss människor?
Ja, naturligtvis. Det är det indlysende. Hvis der ikke var ondskab, så vidste man jo ikke, hvad der var godt.
Nej.
Det hører det sammen.
Ja.
Desværre.
Ja. När det gäller hatet mot judar, som ju är en historia genom många hundra år, denna antisemitism.
Det är ju så lätt.
Ja.
Det ska ju inte något till. Man ska inte lära något. Man ska inte utreda något. Man ska bara ha det. Och missåna.
Den stora bön som judar ber på försoningsdagen, om att alla löften som Israels barn ger Gud, att de ska kunna hålla dem. I bönen heter det: från denna försoningsdag till nästa försoningsdag, som du i din kärlek må låta oss uppleva, må det komma inför dig, och må du förläna oss ditt gudomliga bistånd att alltid hålla dem. Förnya oss i en stark ande, så att vi må vända oss bort från den onda vägen och ej mera återfalla i dårskap. I dagens program har vi mött Viktor Borge, den danske juden som blev en världsartist. 1940 lämnade han Danmark sedan han trakasserats och överfallits. Och när hans judiska landsmän oktobernätterna 1943 flydde över Öresund, då var han i säkerhet i USA. Där medverkade han i Bing Crosbys populära radioprogram och spred kunskap om vad som skedde i Europa. 1945 blev han amerikansk medborgare och har sedan bildat stiftelsen Thanks to Scandinavia för att minnas den hjälp som danska flyktingar fick under kriget. Leendet, skrattet, är det kortaste avståndet mellan människor, säger Borge. Och humorn är alltid ett vapen, en hjälp, även i de bittraste stunder.